God eftermiddag och tack för möjligheten att säga några ord om nordisk fred, hur den har uppstått historiskt och vad den möjligen har för betydelse idag. I vilken utsträckning och på vilket sätt kan det vara tillämpbar i relation till de konflikter som vi har i nuläget. Jag skulle dock vilja börja med en personlig erfarenhet. Det är nämligen så att när fredsprocessen i Nordirland höll på att komma igång för en bra tid sedan, så fick jag en inbjudan att delta i hemliga diskussioner i London, där också partnerna till konflikten var närvarande. Det var hemligt därför att man ville inte liksom sända budskapet att man redan hade kontakter och förberedde processen. Den fråga som partnerna ville att jag skulle besvara var relevansen av nordiska erfarenheter, nordisk fred. Vad hade det möjlighet, möjligen för betydelse för det som förhandlarna skulle ge sig in på? Hur hade de nordiska länderna, närmast då Danmark och Sverige, lyckats ta sig ur en väldigt långvarig och nästan konstant spiral av krig? Hur gjorde man sig av med nära nog ett permanent krigssystem som vi då hade i Nordeuropa? Och byggde sedan upp samhällssystem som för irlänningarna verkade vara nästan någonting idealt. Det var definitivt de ville ha efter att de gick in i fredsprocessen. Mitt svar på seminariet var mer eller mindre att Norden var nog ett särfall. Och att freden bestod av en kombination av många faktorer. Och att jag påstod också att det kanske inte fanns så förfärligt mycket som man kunde överföra och kopiera i de nordirländska fredsförhandlingarna. Nordisk fred kunde knappast användas som vägvisare för Nordirland. Lyckligtvis trodde inte nordirlänningarna, partnerna, på mina argument och mitt budskap. Norden förblev för dem ett konkret exempel på att fred är möjligt. Vårt nordiska arv inspirerade dem, och de skrev in en hel del av element i fredstraktamentet, fredsavtalet, som de fick inspiration till av vad de tyckte var nordiska erfarenheter. Bland annat gränsregionalt samarbete, regionalisering och sådana här frågor. Jag missade alltså möjligheten att ha en viss inverkan på ett historiskt händelseförlopp. Jag hade inte själv tillräckligt problematiserat frågan om nordisk fred. Det var för mig en alltför självklar fråga och någonting som var rätt så ointressant analytiskt även för en fredsforskare. Och kunde därför inte dela lärdomar som nordirländska partnerna i det skedet behövde. Sen dess har jag dock ändrat mening och framförallt skaffat mig en bättre insyn i saken. Alltså, vad betyder nordisk fred och hur uppkom den? Jag har inte nöjd med det svaret som historieforskarna ofta erbjuder, nämligen att det var stormakterna, framförallt Storbritannien, som tvingade Sverige och Danmark att avstå från konstant krigande. Att det var liksom balanspolitiska grunder som britterna och dels Ryssland hade, som gjorde att Norden inte kunde fortsätta med krigssystemet. Alltså argumentet historikerna oftast ger att det är fråga om ett tvångsfred. Det är inte någonting som vi verkligen har skapat själv, utan det har liksom ursprungligen påtvingats oss. Jag tror det är dels rätt, men tur som det är så är det inte hela förklaringen. Min uppfattning är att kriget i stort sett förlorade relevans i relationerna mellan staterna i Norden. Freden kom definitivt inte till, som vi vet, på grund av statliga avtal, diplomatiska fredsförhandlingar, nedrustningsavtal och så vidare. Det var inte en statlig angelägenhet. Tvärtom kunde man säga att det kom till därför att staterna förlorade sin tolkningsrätt angående krig och fred. Mot slutet av 1830-talet så blev det möjligt för en del studenter och universitetsfolk att resa över Öresund och besöka vad man då i allmänhet betraktade som arvfienden. Det viktiga är dock att man inte diskuterade fred, krig och säkerhet då man möttes, utan istället så dansade man, läste poesi, diskuterade litteratur och betedde sig mer allmänt på ett civiliserat sätt. Förstås drack man också en hel del punch. Det hörde nog till. När de danska deltagarna sen kom hem från möten i Lund med de första ångfartygen över Sund, så blev de mottagna med stor glädje. Det välkomnades av tiotusentals köpenhamnare som hade samlat sig på Langelinekajen och mottog de här mötesdeltagare som hade mött arvfienden, hade vågat gå över till den andra sidan och upptäckt att det var ganska civiliserat folk i grund och botten på den andra sidan av Öresund. Min tolkning av det som skedde är att man kunde öppna upp sina egna självuppfattningar. Och det kunde man göra eftersom den andra fienden på andra sidan inte såg ut som fienden, utan var fortfarande den andra, men någonting ganska välvilligt och fredligt. Någon som man kunde diskutera med, och man kunde även dricka punch med svensken eller dansken. Om man skiljer på vad jag kallar ontologisk säkerhet eller identitetsmässig säkerhet och fysisk säkerhet, så hade vi tidigare ett läge i Norden där den identitetsmässiga säkerheten uppnåddes genom engagemang i krig med den nära grannen. Då visste man vem man verkligen var. Fysisk osäkerhet bidrog till ontologisk säkerhet, och fred var mot den här bakgrunden någonting ganska förskräckande, eftersom det skulle ha krävt en förändring utav självuppfattningarna, utav ens egen identitet. Det var därför viktigt att de ökade kontakterna och den skandinaviska rörelsen som småningom växte fram öppnade upp möjligheten för annorlunda självuppfattningar. Behovet av fiendebilder och engagemang i krig minskade eftersom folk på den andra sidan sundet kunde så småningom uppfattas som nästan som vi. Nästan som vi, inte helt förstås som vi. Istället för att freden skulle ha hotat självuppfattningar som det gjorde under en lång tid, bidra till ontologisk identitetsmässig identitetsmässig säkerhet, så kunde man bygga upp nya identiteter som man kände sig säker med. Identiteterna kunde byggas på samarbete, och kriget förlorade sin betydelse och sin trovärdighet. Det blev irrelevant, skulle jag påstå, just på grund av det här mötet på folklig nivå. Och inte enbart så att säga statlig nivå. Och staterna blev så småningom tvungna att anpassa sig till att kriget mellan de nordiska länderna och skandinaviska länderna förlorade liksom trovärdighet. Det här är definitivt ingen standardförklaring till nordisk fred. Men om det stämmer så kan man också argumentera att vi inte riktigt har uppfattat vad nordisk fred egentligen är och hur den kom till. Och vad den bygger på och vilka lärdomarna möjligen är. Eftersom vi känner ganska dåligt till kärnan i vårt eget fredspolitiska arv, så är det kanske också svårt att alltid se vilken relevans det kunde ha i relation till de nuvarande konflikterna. Om nordisk fred bygger på att vi har uppnått ontologisk samt fysisk säkerhet på samma gång, det vill säga fred förstärker våra uppfattningar istället för att utgöra ett hot, är det då ett arv som erbjuder insikter även i relation till en del av de pågående internationella konflikterna? Vad borde jag säga till exempel ryssarna om vid något halvhemligt möte dessa dagar, om de skulle ställa mig frågan om vad det nordiska arvet betyder i deras fall? Vilka lärdomar skulle de ta hem när de studerade våra erfarenheter här i Skandinavien och Norden? Mitt svar tror jag skulle vara att Rysslands kärnproblem består i grund och botten av ontologisk osäkerhet. Fred, avspänning och beroendeförhållanden i relation till det yttre upplevs som enormt hotande. Världen som den håller på att utvecklas verkar väldigt hotande för ryssarna. De ser hot överallt omkring sig. De etablerade självuppfattningarna kräver att världen uppfattas som väldigt hotfullt. Med betoning på militär makt försöker Ryssland att hålla fast vid bilden av en värld som är maktpolitisk och hotande till sin karaktär. Och i försöken att ge oss och acceptera bilden av en maktpolitisk värld, så har de varit ganska framgångsrika. Det är den enda punkten där de har varit framgångsrika under de sista åren. Den maktpolitiska tolkningsramen behövs i Ryssland för att ge trovärdighet åt uppfattningarna om Ryssland som en klassisk stormakt. Och vi vet att vara en stormakt för Ryssland, det är någonting väldigt betydelsefullt. Alltså en identitet som ryssarna vill bevara till nästan vilket pris som helst. Fred uppfattas, så som i samband med Cypernkonflikten, Bosnien eller den mellan Israel och Palestina, mot den här bakgrunden som någonting väldigt farligt. Det är farligt eftersom en anpassning till globalisering och ett accepterande av de nya internationella normerna och spelreglerna skulle innebära att Ryssland får lov att omdefiniera sig själv. Om utgångspunkten i bedömningarna av den ryska politiken endast bygger på frågor om fysisk säkerhet, vilket den oftast gör, framstår Rysslands politik och reaktioner närmast som obegripliga. Landet har ju inte under en lång tid haft verkliga yttre fiender. Rysslands säkerhet angående fysisk säkerhet är ju verkligen bättre än någonsin under landets nästan tusenåriga historia. Men som sagt, det är kanske just där skon klämmer. Om vi i Norden drar slutsatsen att Ryssland är fortfarande en klassisk maktpolitisk aktör och att våra reaktioner bör därför bestå av en satsning på sedvanlig säkerhetspolitik och ökad militärt samarbete, förstärker, tycker jag, vid den bild av världen som också Ryssland själv vill förstärka. Det är där de känner sig hemma. Det underlättar Rysslands identitetsproblematik på kort sikt, men enbart på kort sikt, eftersom globaliseringen och internationaliseringen kommer definitivt att fördjupas även i framtiden. I den meningen så bygger Rysslands identitet på sikt på en väldigt ohållbar grund. Därför tycker jag att det behövs mer långsiktigt tänkande och politik. Ryssland behöver initiativ och omständigheter som möjliggör en avmilitarisering av landets politik utan att de ryska självuppfattningarna skulle komma i gungning på ett sätt som upplevs förnedrande och därför oacceptabelt. Det är just den tröskeln som Ryssland och ryssarna bör överskrida. Att bryta den onda cirkeln där identitet bygger på militärt engagemang och maktpolitik. Det är just där kärnan av problemet ligger. Men vi i Norden är definitivt ett bevis på att det är möjligt. Vi har gjort det historiskt. Vi har uppnått ett läge där vi känner oss hemma i freden. Där vår identitet hotas mer av krig än av fred. Och det är det arv som jag tycker vi borde kunna förmedla internationellt. Det är det arvet som nordisk export av vad vi är bör bygga på. Branding skulle man kunna kalla det. Jag tror Nordiska rådet har accepterat en resolution eller ett beslut om att nu ska Norden brandas. Här tror jag det finns goda element som kan utnyttjas i det sammanhanget. Vi har ett arv, det är relevant, vi har lärdomar som andra kunde ta. Men vi kan också lära oss bättre av våra egna erfarenheter. Tack.